Amen. Hör ni, var så goda och sitt. Och vi ska gå rakt in i ordet. Och jag läser några verser från Josua bok kapitel 1 från början. När Herrens tjänare Mose var död sade Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare: min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Och vi kan stanna där. Idag så vill jag tala en stund om generationer. Och ni ser temat där på skärmen, från generation till generation. Och det här är... det här är ett fascinerande tema, tycker jag. Tänk det här att jag får vara en länk i en kedja. Jag är inte hela kedjan, jag är en länk. Och du är en länk i en kedja. Det fanns någon före dig och förhoppningsvis så kommer det någon efter dig. Är det inte fascinerande att få höra ihop med någon annan än sig själv? Och jag tror att nästan alla av oss som sitter här ikväll, vi känner någon vars tro har haft inflytande på våra liv. Kanske fanns det en farmor, kanske fanns det en mormor som du vet bad för dig. Eller det finns de här andliga förebilderna. Kanske det är någon i församlingen, kanske i ungdomsgruppen, någon som du ser upp till. Jag vet att jag, när jag växte upp, så hade jag flera såna här trons människor eller förebilder som berörde mig starkt. Deras böneliv, deras överlåtelse till församlingen, deras starka tro. Och jag vet också att flera av de här, utan deras inflytande över mitt liv, så skulle jag knappast vara där jag är idag. Det som är intressant med såna här, ska vi säga, hjältar, trons hjältar och hjältinnor, det är ju det att de överlever sig själva. Ja, men vi kan ju se på Ukrainas president nu, Zelensky, som nu ses som en hjälte. Han kommer ju att överleva sig själv. Han går in i historieböckerna. Men du behöver inte liksom få ditt namn i historieboken för att ha ett inflytande efter att ditt liv här är slut. Och vi har de här människorna som har inflytande långt efter att de har liksom gått hem till Herren. Du kanske hörde dem be. Eller det här, du såg det offer som de gjorde för någonting som de trodde på. Eller du såg att de stod kvar när andra gav upp. Du såg att de höll fast vid den här kärleken i Jesus också när de mötte bekymmer och utmaningar. Och du såg den här överlåtelse och passionen i deras hjärta. Och det uppfordrar dig att följa i deras spår. Jag hoppas du har någon sån som uppfordrar dig. Jag hoppas att ni som är unga idag, att ni hittar de här förebilderna, trons förebilder, som ni kan se upp till. Och ve över oss som är äldre om den unga generationen inte hittar förebilder. Och här har vi en utmaning. Jag vet inte, har vi den äldre generationen här ikväll? Det är intressant det här med liksom hur vi liksom placerar oss i kyrkan. Men vi som är äldre, vi har en utmaning här. De som kommer efter oss, hittar de förebilder. Och du som idag är 40-50, vem ska 20-30-åringarna ha som förebild? Och du som är 30, hurdan förebild är du för de som kommer efter dig? får de en kärlek till Jesus, ser de en kärlek till Jesus i ditt hjärta, tar de tag i deras egna hjärtan, ser de en passion, en överlåtelse utifrån det liv du lever och dina värderingar, dina prioriteringar. Lär de sig uthållighet när de ser på dig. Lär de sig älska Bibeln. Lär de sig att be när de ser på dig. Hurdana förebilder är vi för de som kommer efter? Och det är lite utmanande frågor jag ställer så här nu i början av min predikan. Men generationsväxlingar är så viktiga. Och vi ser många generationsväxlingar i Bibeln som gick snett, tyvärr. Antingen så missar den tidigare generationen att lämna vidare en trons stafettpinne. Därför att man själv någonstans längs vägen har lite tappat tron. Kanske tappat den där passionen. Eller så missar nästa generation att plocka upp trons stafettpinne och se att nu är det vårt tur och springa. Nu är Guds rikes liksom stafettpinne i min hand, i våra händer. Och det vi ser är i många fall att man avfaller och så börjar man ägna sig åt avgudar. Man liksom får annat att göra. Den unga generationen så behöver kunna titta bakåt på en tidigare generation och känna en uppfordran. Det finns förebilder som uppfordrar Guds män och Guds kvinnor. Och den äldre generationen så behöver få se att bland de unga så reser det sig såna här Josua-gestalter. Det reser sig en Debora, en Ester, en David. Som har liksom det här fokus i blicken. Det är lite fart på benen. Och det finns en överlåtelse där kärleken till Jesus, man älskar Jesus av hela sitt hjärta och hela sin själ. Och det finns en passion. Och man är fylld av den helige ande. Och man har lärt sig att använda de andliga vapnen. Ordet och bönen. Du behöver lära dig använda de andliga vapnen. Du behöver läsa ordet, du behöver lära dig be. Det vet de som har gått före. För om du inte använder de andliga vapnen så kommer du att slås ut när striderna hårdnar. Och det är ju därför som vi pastorer, vi tittar efter. Vem älskar att be? Vem älskar ordet? Vem är med på bönemötena? Det här är nyckelfrågor när vi talar om andligt ledarskap. Att älska ordet, att älska bönen, vara fylld av den helige ande och ha en karaktär. Jobba på sin karaktär. Det är inte ämnet för kvällens predikan, men jag kommer säkert till den vid något senare tillfälle. Men förra veckan så var vi några stycken här från Sion. Vi var ner till Sibbo på ledardagar. Och på fredag kväll så predikade Agneta Enström. Och hon hade som text just det här Josua kapitel 1. Och alla vi som var där, vi kommer att minnas hennes predikan. Och hennes huvudpunkt var det att Mose är död. Det är en ny tid nu. Mose är död. Det är en ny tid. Josua. Nu är det din tid. Och det var en profetisk ton över den här predikan. Det är en ny tid. Nu är det inte tid att titta tillbaka på det som har varit. Vi kan titta tillbaka för att hämta upp muntran i vad Gud har gjort genom gångna tider. Saker och ting som Gud har gjort. Och vi kan titta tillbaka för att hämta styrka och uppmuntran av de här tronshjältarna som har gått före oss. Men uppdraget, det ligger framför. Josua, nu är det din tid. Och jag har stannat kvar i Josua, jag har läst Josua bok och dröjt kvar i den här texten. Och nu vill jag ge några punkter som jag ser här. Och det första, det är att det finns ett uppdrag för varje generation. Moses uppdrag, det var att gå till farao och det där befria Israels folk från Egypten där de hade varit slavar i 400 år. Och vi kan läsa andra Moseboken 3, vers 7. Så säger Gud till Mose: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Och i vers 10: så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Så Moses uppdrag, det var ju att föra Israels barn ut ur Egypten. Men ingenstans så läser vi att det var han som skulle föra dem in i Israels land, in i Kanans land, eller som det talas om här, det utlovade landet. Vi hade en bönedag för pastorer och anställda från hela regionen här i Sion i torsdags. Och då var det en av de här seniorpastorerna, så han citerar någon som har sagt att största orsaken till att Israels folk inte kom in i det utlovade landet var att Mose fortfarande levde. Och man kan ju kanske lite kämpa om det där, men tyvärr så finns det både i historien och kanske också i vår tid lägen när Mose-generationen har sträckt sig längre än vad deras uppdrag var. Och kanske till och med lite fördröjt för Josua-generationen att få stiga in i det som var deras uppgift och uppdrag. Men faktum är att Gud hade sagt till Mose att han kommer inte att själv att få gå in i landet eller se landet. Han fick se landet från toppen av berget Nebo. Och då bad Mose en bön att Gud skulle utse en efterföljare som skulle leda folket nästa etapp. Och Mose, han fick bönesvar. Men hans eget uppdrag så tog slut när han hade lett folket till landets gräns. Och sen kommer kallelsen och uppdraget till Josua. Min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Och notera det här nu. Att allt det som Mose och hans generation hade gjort så förfaller om inte nästa generation plockar upp sitt uppdrag. Och Gud, han säger till Josua: okej, de här männen och kvinnorna, de här tronsmännen och kvinnorna som du har sett upp till, som har varit dina förebilder, de är inte här nu. Men du är här. Ni är här. Det finns ett uppdrag för varje generation. Och för det andra så finns det ett löfte för varje generation. Mose fick löften från Herren. Andra Moseboken 3, vers 12, så säger Gud till honom då han kallar honom: jag ska vara med dig. Och i kapitel 4 och vers 12 säger Gud: gå nu, jag ska vara med din mun och jag ska lära dig vad du ska säga. Och Josua, han får ett löfte över sig. Josua 1: varje plats där ni sätter er fot har jag gett åt er, som jag lovade Mose. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Och jag tänker att här ser vi liksom den här kedjan. Här ser vi att det är samma resa man är på. Det är samma riktning. Det är samma mål. Det är bara olika etapper. Och därför så är det också samma löfte vilar över Josua och hans generation som vilade över Mose generationen. Och det är till och med så att Gud säger här att jag har lovat Mose en del saker. Jag lovade Mose att varje plats där ni sätter er fot så har jag gett er. Men Mose, han fick inte se det. Det var Josua som fick se det. Men Gud hade lovat redan den tidiga generationen. Och vet ni, det kan vara så. Och ni som är äldre, kan hända Gud har lovat dig saker och ting. Kanske visat saker och ting som du inte får se. Utan det är nästa generation som får se uppfyllelsen av det. Men det är samma vandring. Det är samma mål. Vi hör ihop generation med generation med generation. Gud, han lovar inte att dina upplevelser, dina gudsmöten kommer att vara de samma som någon annans. Din frälsningsupplevelse, din andedopupplevelse, dina gudsmöten kanske inte ser likadan ut som din kompis gudsmöte. Gud möter oss på vårt sätt, på vårt unika sätt. Och det betyder inte om du har en annan upplevelse, en annorlunda upplevelse, att den på något sätt ska vara mindre värd eller att den ska vara mindre andlig. Vi möter Gud på olika sätt. Ja, men Mose, han fick sin kallelse i en brinnande buske upplevelse. Men Josua hade ingen sån upplevelse. Mose, han fick se många mirakler och under i Egypten. Ni vet, de där 10 plågorna som Gud sen sände över Egypten för att fara och vägra släppa folket. Mose fick se de här miraklerna. Josua hade inga såna mirakler. Och Mose, han fick vara uppe på berget i 40 dagar tillsammans med Gud i Guds närhet, och han fick höra Gud tala och han fick ta emot de här lagen och lagtavlorna, budorden. Josua hade ingen sån upplevelse. Dina omständigheter så kommer att vara annorlunda. De utmaningar, de problem, de strider du kommer att möta så kommer att vara annorlunda. Det samhälle som du ska leva i och kanske leda i och vara kristen i så ser annorlunda ut än den tidigare generationen. Utmaningarna är annorlunda, men den Gud som du möter dem tillsammans med, han är densamme. Han är densamme som den föregående generationens Gud. Löftena är de samma och Gud är densamme. Som jag var med Mose så ska jag vara med dig. Det är ett starkt löfte. Och för det tredje, det finns faror och utmaningar för varje generation att möta. Josua, hans uppdrag som ledare så börjar med en jättetuff utmaning. Direkt från början. Det är inte så här att han får en smekmånad och så får han så där långsamt börja träna sina ledarskapsmuskler. Utan det kör hårt från början. Där står han med kanske 1,5-2 miljoner människor. Vet inte hur många det var. Hur mycket de hade förökat sig under åren i öknen. Men många var det. Och där står han. Och nu har de floden Jordan framför sig. Han har fått uppmaningen från Gud att nu ska du leda dem in i landet. Men floden Jordan är precis vad de har rakt framför sig. Och den svämmar över sina bräddar liksom med vatten. Och den är 360 kilometer lång. Så det är liksom inte bara sådär, okej, kanske vi går runt den här. Det gör man inte. Och den har ett djup på 3-6 meter. Och jag tänker att det här var ju alla generationer. Barn, unga, åldringar, skröpliga, handikappade. Och knappast någon av dem var simmekunnig heller. Var man, lär man sig simma i öknen? Och det finns som ingen annan väg, utan det är framåt som gäller. Det är att gå i tro. Och Josua, han får ju se när prästerna sätter sina fötter ner i vattnet, så delar sig vattnet. Och allesammans så får de gå torr om fötterna över till andra sidan. Och det här är ju lite samma utmaning som Mose fick i början av sitt ledarskap när han stod inför Röda havet och hela Israels folk skulle gå genom havet. Och havet delar sig. Ibland så måste du ta steg i tro innan dina ögon ser att Gud går med. Det är att gå i tro. Men det möter många andra utmaningar. Det här var bara början. Nu har ju Gud sagt att det här landet så ska delas mellan Israels stammar. Problemet är bara det att det bor en massa människor där. Det bor ju folk där redan i landet. Det här landet har Gud lovat Israels folk för lång, lång tid tillbaka när Abraham fick uppmaningen att liksom gå till landet. Men sen blev det ju hungersnöd och man hamnar i Egypten och nu har många, många generationer gått och man har varit slavar i Egypten. Nu återvänder man och ska liksom återinta det här landet som Gud har gett dem. Men det finns en massa folk där. Och nu är det ju inte så att Gud liksom löser de här problemen åt folket. Han röjer inte liksom undan de här folkmassorna. Utan det är de själva som ska göra jobbet. Gud lovar bara att han ska gå med dem. Och han ska vinna segrar tillsammans med dem. Gud löser inte alla problem åt oss bara så där. Men han lovar att vara med. Och när vi står inför sådana här utmaningar som Josua gjorde, så kräver det mod. Det kräver ett modigt ledarskap. Och det är därför som kallelsen till Josua, eller uppmaningen, är ju att var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och mycket frimodig. Ja, när man möter utmaningar, då behöver man vara frimodig. Men Gud säger en sak till. Var bara stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Så Josua, när du står inför utmaningar, när du står inför Jordan, när du står inför Jerikos murar, när det finns folk, när du möter folk som drar ut i strid mot dig, var frimodig, men kom också ihåg boken. Kom ihåg boken. Kom ihåg vad Gud har talat. Läs den. Håll fast vid. Följ allt som är skrivet. Då ska du lyckas på din väg. Och då ska du ha framgång. Glöm inte boken. Och du som är ung ledare, jag vill utmana dig idag också och säga, glöm inte boken. Glöm inte boken. Det finns utmaningar, det finns problem, det finns faror som varje generation kommer att möta. Och för det fjärde, det finns en tid av förberedelse för varje generation. Josua säger till folket, gör i ordning färdkost åt er. Se till att ni har mat med er. Rusta er. Förbered er. Det är inte oandligt att förbereda sig. Ja, men det kunde jag tänka, men Gud har ju sagt, liksom, vad ska vi nu här nu börja? Nej, gör i ordning färd, kost åt er. Se till att ni rustar er för färden och för resan. Det är inte oandligt att förbereda sig. Det är inte oandligt att studera. När jag växte upp så då fanns det en ibland. Där det fanns en ganska, ska vi säga, stark förkunnelse om att Jesus kommer snart. Och när, vet ni, när man var ung människa så var det lite så nära att man tänkte, ja, liksom, hur ska jag nu studera här nu då? Liksom, hinner jag bli klar med min examen? Hinner jag jobba? Hinner jag göra någonting? Jag hoppas du inte hör en sån undervisning. Utan förbered dig. Ta med dig reskosten. Se till att du liksom har det du behöver. Så känner du en kallelse till att predika, ja, men gå på bibelskola, läs teologi och gärna skaffa dig ett annat jobb eller yrke också. Det skadar inte att ha någonting annat i botten också. Ja, men känner du kallelse till missionsarbete, lär dig språk, läs på om kulturer och lär dig gärna ett annat yrke också som du vet du kan ha nytta av på ett missionsfält. Känner du en kallelse till businessvärlden, men gå och sök in till Hanken. Eller någonting i den stilen. Förbered dig. Och gör det så bra du kan. Och sen säger Mose till Josua till folket, helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Ja, men gör också de här andliga förberedelserna. Josua, han kan inte luta sig tillbaka mot de förberedelser som Mose har gjort. Och liksom hans gudsmöten. Han behöver sina egna gudsmöten. Han kan inte liksom tänka att ja, Mose hörde från Gud för mig. Nej, han måste själv få höra från Gud. Och han kan inte tänka att ja, Mose sökte Gud. Han måste själv söka Gud. Mose läste lagboken, han kunde den utan och innan. Ja, men Josua behöver läsa den. Vi behöver, varje generation behöver förbereda sig för uppdraget. Och att helga sig, det betyder att avskilja sig. Avskilja sig för Gud. Rena sitt hjärta. Se till att jag har min sak klar med Gud. Och jag skulle vilja säga så här också. Om du känner en frustration över att ledaruppdraget inte läggs, eller ska vi säga att ledarförtroende inte läggs i dina händer. Ja, men slarva inte bort den här tiden, den här väntan med att bara vänta, utan förkovra dig, förbered dig. Sätt dig ner och läs din bibel. Sök Guds ansikte. Vänta inte på att någon ska sätta ledarstaven i din hand och sitta där och vara frustrerad. Förkovra dig, förbered dig. Så du är redo när dagen kommer. Det finns en tid av förberedelse för varje generation. Om man ska kunna ta emot uppdraget. Och det sista och det femte. Det finns en tid att gå för varje generation. Josua befallde folkets förmän och sa: gå igenom lägret och säg till folket, gör i ordning färdkost åt er. För om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Det finns ett gå och det finns ett nu över varje generation. Och ifall det är någon som inte har insett det ännu, så kan jag bara berätta att livet rinner väldigt snabbt förbi. Och det där tror ju ingen som är under 18 och som bara väntar på körkortsåldern. Jo, så är det. Innan du vet ordet alltså är du 50. Och den dagen du firar 50, så då ska du komma ihåg den här marssöndagen 2022 i Sion, när Lilian sa att livet rinner snabbt förbi. Och då kommer du att hålla med mig. Det går fortare än du har tänkt. Så vänta in tills du är 50 eller 60 innan du sätter ut tårna i ditt Jordan. Och tar emot det här uppdraget som Gud har för dig, för ditt liv. Men det finns ett gå. Och det finns ett nu över varje generation. Men det har jag inte sagt att man ska slarva med förberedelserna. Gör i ordning färdkost och gå. Jag känner personligen en nöd när jag ser bristen på pastorer och församlingsledare som vi har i våra led, i våra församlingar. Det var någon som kände en glädje när de var på ledardagen, för de tyckte det var så många unga. Och jag satt med en liten sån här, inte vet jag, sorg, men en oro i mitt hjärta. Jag tänkte, var är Var är nästa generations församlingsledare, pastorer, förkunnare? Inom vår egen rörelse, pingstförsamlingarna i svensk Finland, så har vi idag en pastor under 40 år. Och det ser likadant ut inom de andra frikyrkosamfunden. Och jag tänker, vem ska jag ge stafettpinnen till? Och vi är ganska många som går i pension om några år. Var är Josua? Var är nästa generations pastorer, församlingsledare, bibellärare? Bibellärare formas när man sitter med Guds ord. Var är Josua? Och generationsväxlingen, den utföll väl mellan Mose och Josua. Men Josua, han hade hållit sig nära Mose. Mose var hans förebild. Han hade sett den starka tron, han hade sett passionen. Han hade låtit sig beröras och drabbas. Han hade förberett sitt eget hjärta. Och han svarade ja när kallelsen och ledarstaven räcktes mot honom. Och så sprang han sitt lopp. Han fullbordade sitt lopp. Men misslyckandet kommer vid nästa generationsväxling. Jag läser i Domarboken, kapitel 2, vers 6. När Josua sände iväg folket så gick Israels barn var och en till sin arvedel för att ta landet i besittning. Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde. De som var kvar efter Josua och hade sett alla storverk som Herren hade gjort för Israel. Tjänade Herren så länge Josua och de äldste levde. Men hallå, skulle de inte fortsätta att tjäna Herren efter att Josua och de äldste hade gått hem till Herren? Mose är död. Det är en ny tid. Josua, nu är uppdraget i dina händer. En generation senare. Josua är död. Det är en ny tid nu. Men var är generationen som ska ta över? Vad ägnar de sig åt? Jag läser vers 10, Domarboken 2. Då växte en annan generation upp efter dem. En som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna. Nästa generation så börjar kompromissa. Man börjar tumma på det som Gud har sagt. Man gifter sig till höger och till vänster med kvinnor från hedna folken tvärt emot vad Gud har sagt. Det är inte längre så noga, tänker man. Och Domarboken, det är en bedrövlig läsning. Det är en mörk tid i Israels historia. Och det står faktiskt så här i Domarboken 21. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Och på något sätt så tycker jag att det finns likheter också med vår tid. När var och en gör lite som man själv anser vara rätt. När man börjar kompromissa. När det inte längre är så noga vad Gud har sagt. Må Gud bevara oss och må Gud hjälpa oss att vi inte börjar kompromissa. Ljuset som lyser i Domarboken. Det är att det finns en Debora och det finns en Gideon. Som går med Gud. Och som svarar ja när Gud kallar. Och det finns en Gud som ger nåd. Som varje gång som folket ropar till honom och omvänder sig. Så svarar Gud och hjälper sitt folk. Men de missar generationsväxlingen. Inte bara en gång utan flera gånger. Och det betyder också att det fanns inte heller förebilder för nästa generation. Det fanns inte förebilder i den tidigare generationen att se upp till. Missa inte när Gud lägger uppdraget i din generations händer. Och vi ska summera. Det finns ett uppdrag för varje generation. En kallelse. Det finns löften över varje nation. Ingen generation behöver gå ensam. Gud har lovat, jag går med. Det finns faror, det finns problem, det finns utmaning för varje generation. Vägen kommer inte att sopas av Gud för någon generation. Nej, det finns utmaningar för oss alla att möta. Det finns en tid av förberedelse för varje nation. Att lyssna in. Vad behöver jag göra? Vad behöver jag med mig på resan? Vad är viktigt nu att rusta mig med? Och det finns en tid att gå för varje generation. Och min bön, min förhoppning, det är att du som är under 40, du som är under 30, du som är under 20, att du ska hitta förebilder som du kan se upp till, trons män och kvinnor, Guds män, Guds kvinnor, som uppfordrar dig till att själv säga ditt ja. Till att själv överlåta dig. En uppfordran som väcker den där längtan, som väcker den där hungern, som väcker den där Jesuspassionen i ditt inre. Och som gör att du förbereder dig, du helgar dig. Och den dagen när ledarstaven eller när uppdraget läggs i dina händer, så är du redo och du tar den och du har ett fokus och du springer. Du vet att du fortsätter samma lopp som den tidiga generationen. Vi har alla, släpp inte stafettpinnar när den kommer till dig. Låt det inte gå som i domarboken. Josua domar, bokens växling. Och jag ber om att vi här i Sion, vi har fått se det fantastiskt, liksom, generationsväxling. Och jag ber om att det ska få fortsätta. Att det finns nya som tar vid. Vem ska jag sända? Jag tänkte på det när jag förberedde mig på den här frågan som Gud ställer till Jesaja, när han kallar Jesaja. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och det är den fråga som jag tror Gud ställer och svarar igen. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och jag ska be att lovsångarna kommer upp här. Vi ska gå in i en stund av bön och förbön. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och så fantastiskt att få vara med i en församling med flera generationer. Det är en sån glädje för en tant i min ålder att få se så många unga vara med på våra gudstjänster, tjäna i församlingen. Och liksom man bara får glädjas och känna, ja, här kommer en nästa generation. Fantastiskt. Att få veta det här, att Guds församling bygger vidare, Guds rike går vidare här. Och jag skulle vilja att vi som är äldre, att vi ska få vara med och bara välsigna den unga generationen idag.